Varmt välkommen till det 8:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Det här avsnittet heter Konsten att leva fri från rädsla. Och idag ska vi gå på djupet i vad som faktiskt hjälper oss att gå från en grundkänsla av oro, av vaksamhet, av frustration och missnöje till att istället hitta en grundkänsla av trygghet, av tillit och av sinnesfrid. Att det faktiskt är möjligt att tryggt kunna vila i vetskapen att vi har inga fiender. Det finns inte något som kommer i vår väg som vi inte kan möta. Att leva fri från rädsla, det handlar inte om att undvika rädsla. Det handlar heller inte om att bli mesig eller fly, utan tvärtom. Den som är trygg i sig själv är trygg i sina gränser och därmed trygg att säga ifrån. Den som verkligen är orädd, fri från rädsla, kan ifrågasätta. Kan sätta stopp för dumheter. För att sätta gränser, det är någonting helt annat än att bli triggad och explosivt gå i försvar för att vi känner oss personligt angripna. Därför att när vi lever fri från rädsla så vet vi skillnaden mellan attackerande ilska och upprättande vrede. Attackerande ilska, det är projektion. Det är sidor vi inte själva vill kännas vid som triggar vår osäkerhet. Medan däremot den upprättande vreden, björnhonans ilska, den skyddar. Den skyddar liv. Så lever vi fria från rädsla så blir allt möjligt. Vi blir inte längre känslostyrda. Vi tillåter oss inte att reagera på att andra trycker på våra knappar. Därför att vi tar ansvar. Och när vi tar ansvar för vår del så blir vi inte längre triggade. Vi blir inte längre utlämnade till känslomässiga reaktioner på det som händer utanför oss själva. Utan vi kan medvetet inifrån välja att agera. För att skapa och drömma den vackraste dröm och verklighet som vi kan föreställa oss för hela mänskligheten. Så att vandra skönhetens väg är att ta tillbaka makten. Att verkligen skifta, transformera våra liv och vår värld till medvetenhet. Och det här handlar om vägen till frihet från rädsla. Det innebär att leva med närvaro. Att leva med övertygelse och att leva fri från drama. Det handlar som sagt inte om att vi aldrig någonsin blir rädda, utan det handlar om att rädslan inte styr oss. Eftersom vi inte bara kan möta allt, utan vi kan omfamna det, vi kan skifta det, vi kan transformera det. När vi tar ansvar och kliver in i ett medvetet ledarskap. Visst låter det spännande? Nu dyker vi ner och träffar krafterna som jag kallar för väster, som representeras av de stora kattdjuren, jaguaren, puman, björnen, lodjuret. Du som har lyssnat på mig tidigare har hört begreppet medicin, och man pratar om medicinhjulet som de fyra riktningarna och de fyra krafterna. Och ordet medicin betyder ju i sitt ursprung helig gåva. Och den här kraften som vi ska prata om nu, den som hjälper oss att leva fri från rädsla, är som sagt förknippad med det man pratar om väster i det medicinhjul som de fyra riktningarna som traditionen från Peru representerar. Och där är kraftdjuret, alltså djuren som symboliserar kraften, är jaguaren och puman. I Sydamerika så finns puman i bergen, i Anderna, längs bergskedjan. Och jaguaren finns i Amazonas, i djungeln. Och de är, båda är otroligt värdade djur. Precis som björnen har varit helig, eller är ett heligt djur här i norr. Och den skygga lokatten som också är ett otroligt kraftfullt djur. Men som sagt, om jag får kalla den här, jag sammanfattar den här kraften med jaguarens kraft, så då vet du att den också representerar de djur som vi som finns här i Norden. De representerar alltså symboler för den här kraften. Och just jaguaren är ju väldigt unik eftersom den jagar både dagtid och den jagar på natten. Den jagar på land, men den skyggar inte att gå ut i vattnet, den klättrar upp i träden. Och vad som är gemensamt för alla de här stora djuren, det är ju att de är högst i näringskedjan, vilket gör att de har inga naturliga fiender och därmed ingenting att frukta. Och det är det jag menar, att vi människor kan utveckla den förmågan också. Att det finns ingenting som vi inte kan möta. Därför att vi ofta har mött det redan i oss själva. Vi kommer att gå djupare in på det, men jag vill berätta lite mer om kattdjuren och Westers krafter. Som alla kattdjur så växlar de här mellan fullt fokus och djup vila. Och tittar vi på björnen här i Sverige så där snackar vi om att vila hela vintern. Att den har också, med Westers krafter finns också förmågan till återhämtning som är otroligt viktig i ett medvetet liv. Men om du tänker dig att vi har de här stora kattdjuren vid vår sida och väcker dess krafter i oss själva. Om du tänker att vi har en jaguar som skyddar vårt liv, då vågar vi verkligen utforska sidor av oss själva som kanske fram tills nu har varit obekanta och skrämmande. Och det här är vägen till att verkligen leva fri från rädsla. Och jag menar då att vi kommer alltid att hamna i situationer där vi känner rädsla. För världen är inte en trygg plats, sorry to say. Vad som däremot smälter bort, det är rädslorna som mer handlar om nojor. Saker som aldrig någonsin kommer att bli sanna. Det är en sak att vara rädd att någonting på allvar ska hända ens nära och kära. Den kommer vi att få leva med. Men det är någonting helt annat att bli rädd att bli utstött från ur flocken. För att vi ska hålla en presentation på jobbet. Den typen av rädslor hjälper de här krafterna, Wester och jaguaren, hjälper oss att smälta bort. Och inte bara jagar den bort nojor och osannolika rädslor som tidigare har styrt våra liv. Jag brukar säga att jaguaren jagar bort livlösheten ur våra liv. När vi har tappat glädjen, när vi ger upp våra intressen, så kan Westers kraft hjälpa oss att väcka livsglädjen och verkligen rensa bort det som inte tjänar oss. Den väcker kraften som på allvar får oss att förändra vårt öde. Så Westers kraft visar oss hur vi kan ta stegen från det öde som vi hade fått om vi hade gått kvar i samma hjulspår, till att väcka oss till medvetenhet att det finns ett annat liv. Vi kan skapa det liv som vi själva väljer. Det är kraften i Wester. Och du som lyssnade på tidigare avsnitt när vi pratade om Söder och ormen och konsten att släppa taget, så tar man kan säga att jaguaren tar vid där ormen slutar. Med ormen så faller saker bort precis som ormen ömsar vårt skinn. När jaguaren tar vid så går vi in i en annan medvetenhet och som jag sa, vi medvetet skiftar spår. Från att göra som vi alltid gjort, få det vi alltid fått, till att verkligen gå mot det liv som vi själva väljer. Och det här är inte den lätta vägen, det vet alla. Och det är därför vi har den här kraftfulla följeslagaren som får representeras av de stora kattdjuren på Wester. För du som har varit på en andlig resa ett tag har fått höra att allt är ett uttryck antingen för kärlek eller rädsla och att vi i varje ögonblick kan välja rädsla eller kärlek. Och det här låter ju fint och sant, men det här blir ju bara klischéer tills vi får verktyg hur vi verkligen ska tänka och agera för att gå bortom rädslan. Och när vi kallar in västers kraft så kommer den med stöd och den kommer med tuff kärlek. För jaguaren är den kraft som när vi kallar på den i våra liv så agerar den ombud för moder jord. Och som en kattmamma så tar den oss i nackskinnet och bär iväg med oss när vi hamnar i situationer som absolut inte längre tjänar oss. Vi blir uppsagda från jobbet, från en dag till en annan. En relation tar helt oväntat slut. Vi hamnar i situationer där vi inte har något val. Ormen har hjälpt oss att ömsa skinn. Och nu står vi där och behöver ta tag i alla känslorna som uppstår. Och att ta hand om de här känslorna, att vandra med oss genom den stormen, det är jaguarens tuffa kärlek. För jaguaren kommer med verktyg, hon kommer med sätt att tänka och agera för att vi kan välja ett kärleksfullt förhållningssätt till oss själva och till andra. Och tre av de här verktygen är att leva med närvaro. Det är det första. Det andra är att leva med övertygelse. Och det tredje är att leva fri från drama. Närvaro har vi pratat om tidigare. Och det är ju det här att i vår tid och vår kultur så är normen att vara ständigt aktiv. Springa fort, göra mycket. Ofta för att samla bevis på vårt värde. Men när vi har katten som inspiratör så hittar vi ett annat sätt att leva. Där blir det här fokuset, avslappnade närvaron. Kanske till och med att gå i ide på vintern kan bli ett alternativ till ständig aktivitet. Vi skiftar perspektiv från att lägga vårt värde vid att göra till att faktiskt vara. Att vara närvarande, att vara observerande i det som sker. Istället för att som tidigare hela tiden hålla rädslan och oron att inte duga i schack genom ständig aktivitet. Och det här betyder såklart inte att vi inte ska göra någonting. Utan det här är ett förhållningssätt som betyder att vi blir mer kreativa och faktiskt produktiva i det vi gör. Eftersom när vi gör någonting så ger vi det vår fulla närvaro och medvetenheten. Och vi gör det från en plats av glädje. Och det här är det avgörande från vilken plats vi gör saker. Det finns en helt annan medvetenhet i att göra det vi vill göra eller göra det som krävs, men att det kommer från en plats av att vi har valt det och att vi gör det med glädje istället för att ständigt springa runt och vara aktiv bara för att dämpa ångest och dämpa känslan, rädslan och otillräcklighet som tidigare har styrt. Så att om du verkligen vill väcka den här kraften från väster så kan du fråga dig själv. När du gör någonting, är du kreativ och produktiv eller är du bara aktiv? Det du gör den här veckan, är det sånt som sker från en plats av glädje och kreativ vilja inom dig? Eller är det här syftet med de här aktiviteterna att visa att du duger och kanske i första hand dämpa ångest och oro? För om svaret är det senare så är mitt förslag att du sätter dig stilla och frågar vad den här rädslan egentligen handlar om. Är det oro att vara otillräcklig? Är det ångesten att inte duga? Vad handlar det om egentligen? Ta en stund och låt ditt inre få visa dig vägen. För det här är någonting i så fall du behöver titta på. Så våra rädslor står i vägen för att leva fullt ut närvarande. Det är det första vi behöver titta på. Och det andra som västerkrafterna kan hjälpa oss att komma i kontakt med, det är ju kraften av att leva med övertygelse. Så att leva med övertygelse, det handlar ju om att skapa en överenskommelse med oss själva som vi håller. Att leva med övertygelse gör också att vi, och det här kanske lite oväntat, att vi i alla frågor prioriterar oss själva först och våra egna behov. Därför att vi har förstått att vi inte kan hjälpa någon annan om vi inte börjar med oss själva. Det här är att verkligen göra medvetna val. Det här är att verkligen släppa osäkerhet och tvivel. Och att prioritera sig själv först är inte ego i en negativ bemärkelse. Utan tvärtom så människor som är osäkra och ständigt vill ha andras bekräftelse, det är ju de människor som är otroligt självcentrerade. Eller hur? Därför att osäkerhet gör ju att vi inte kan se några större perspektiv än våra egna. Så att vi måste börja med våra egna behov. Vi kan inte uträtta någonting om vi inte liksom är utvilade och mätta i magen. Men också kan se det högsta perspektivet av vad vi ska göra. Springer vi runt bara för att behaga så är vi, då springer vi verkligen egots ärenden. Om vi tittar på hur en katt prioriterar sitt liv så har vi en del att lära. En katt spelar inte teater för andra utan den går ständigt på sina egna prioriteringar. Så att det här att leva med övertygelse, det handlar alltså att inför oss själva framför allt. Men också inför andra kunna säga att jag har valt det här därför att... Och att verkligen säga det och mena det, det gör ju att vi stänger bakdörrar och slutar ha ursäkter. Så att just det här att vi prioriterar oss själva, våra egna behov och prioriterar vår egen överenskommelse att jag har valt det här. Det gör ju att andra människor omkring oss, de kommer att märka att vi förändrats. Därför att välja med övertygelse, det innebär ju också att välja bort. Så att ibland får vi verkligen, eller garanterat kommer vi att få öva på att stå upp för våra övertygelser. Och samtidigt så vet vi att det som verkligen, verkligen är viktigt, när vi prioriterar det så är det inte svårt att stå upp för. Och ofta blir våra val blir aldrig ens ifrågasatta om inte vi själva är rädda att bli ifrågasatta. Så för att kalla in Väster och de stora katterna som följeslagare i ditt liv så kan du ställa dig den här frågan. Har du övertygelser och val som du behöver formulera för dig själv? Som du hittills kanske inte stått upp för men som du från och med idag är beredd att stå upp för. Jag föreslår att du sätter dig en stund och tar några minuter, kommunicerar med ditt inre och formulerar dina övertygelser. För de har väntat på att bli uttalade. Den tredje kraften, tredje sättet som hjälper oss, det är att leva fri från drama. Här tittar vi återigen på katten. Var lägger en katt sitt engagemang? Jo, i viktiga frågor som mat, sömn och återhämtning. En katt väljer det som ger henne energi. En katt springer inte iväg bara för att flocken gör det. En katt jagar heller inte syndabockar när någonting gått fel, utan hon går vidare. En jaguar skapar aldrig någonsin drama. Så Västers kraft frågar oss, vart lägger vi vår energi egentligen? Vi har möjlighet att välja vårt engagemang när vi vet att vår energi, vår egen energi, alltid är viktigast. Så när vi har Västers kraft vid vår sida så kan vi gå bortom situationer där det blir drama, där vi tar saker personligt, där vi söker egen vinning, fördelar som ofta handlar om en plats i flocken eller att få bekräftelse av sitt ego och bara slippa den här oron att vara otillräcklig. Vi går bortom det. Vi agerar med medvetenhet för allas bästa. För när vi väljer att inte ge energi till drama, då kan vi se helheten. Vi kan bli neutrala när vi inte tar saker personligt. Och då kan vi ofta förändra situationer utan att det innebär konflikt. För vi är de som kan se och presentera möjligheter där det inte blir någon prestige eller maktkamp. För det vi kan göra det är att vi kan se verkligheten som den är. Västers kraft, eller jaguaren inom oss, den vet att människor känner igen sanningen när de hör den. Om vi kan presentera den på ett respektfullt sätt. Och det här är lätt att säga, svårt att göra, för att det står ju en hel del i vägen. Jag kommer nu att prata lite grann om det som kallas för dramatriangeln. Och det här är ju när våra relationer och vår kommunikation blir destruktiv. Dramatriangeln, den består av tre parter. Den består av offer, räddare och förövare. Och det här är någonting som blir destruktivt när alla tre parter är känslomässigt involverade i samma fråga. Triangeldraman kan ju också vara stödjande i vissa lägen. Det är någonting som kan användas professionellt, att man tar in en tredje part när det blir för mycket ångest eller låsning mellan två parter. Alltså man tar in en mäklare till hjälp när köpare och säljare ska komma överens om ett husköp som är en så stor investering. Man har domare i alla idrotter som ska vara oberoende och avgöra när det blir mål. Och sådana trianglar, det är ju att just att den tredje parten har till uppgift att vara oberoende och inte känslomässigt engagerad. Då blir ju en triangel en stödjande funktion. Så att de här dramatrianglarna, det handlar som sagt om att alla tre parter är känslomässigt involverade och då blir det destruktivt. Så att när stress och ångest i relation mellan två parter blir för hög och ofta en konflikt som känns oöverstiglig, mycket starka känslor. Då blir det ju ett läge att parterna ägnar varandra mer uppmärksamhet och säger att du borde göra si och så. Alltså oro, förebråelser, anklagelser. Man försöker helt enkelt få den andra att förändra sig istället för att titta sig i spegeln och se sin egen del. Och då är det liksom mänskligt omedvetet att vi drar in en tredje part. Som ett omedvetet sätt att be om hjälp. Men framförallt att lindra den här ångesten och stressen. För alla de här dramarna upprätthålls av starka känslor. Och som jag sa, det är alltid givna roller. Offer, förövare och räddare. Och det vanligaste det är att den som upplever sig som offer är den som kallar på en räddare. Så att när den utsedda räddaren inom citationstecken då tar på sig uppdraget genom att känslomässigt gå in, då är det här dramat ett faktum. Så vad som händer här, det är ju att i en dramatriangel, när vi blir indragna och känslomässigt engagerade i en fråga, så lägger vi energi på att ta ansvar för hur andra känner, hur andra mår och hur andra beter oss. Samtidigt överlämnar vi ansvaret för våra egna känslor, för hur vi själva mår och vårt beteende till andra. Och här sker ingen förändring. Det är därför det här kallas dramatriangel, för att ångesten och stressen är oförändrad. Man skiftar bara roller. Det här sker ju liksom i alla, på alla nivåer i världen. Vi kan se det i samhället. Men framförallt så ser vi det i våra närmaste relationer. Så att jag tänkte att jag ska ta ett exempel. Och det här är ju givetvis vuxna människor. När vi har barn under 18 år så har vi ju ett annat ansvar. När jag pratar om dramatriangeln så handlar det givetvis om att vi inte ska ta ansvar för andra vuxna människor. Det är då det skapas draman. Men ofta så är det våra nära och kära, och det är ofta flera generationer. Så att det exempel som jag har tagit i boken Skönhetens väg, det är ett exempel där det finns en familj där en strulig lillebror inte har betalat hyran. Och mamman blir orolig. Och stora syskonet blir, kan man säga, inkallad som räddare. Så att mamma ringer dig som är stora syskon och säger: lillebror har inte betalat hyran den här månaden. Han kommer att bli vräkt. Jag vet inte vad jag ska göra med honom. Här har vi ett klassiskt upplägg för en dramatriangel. Och här har man ju några alternativ. Och det kanske första man gör som inkallad räddare, det är att man försöker hålla med sin mamma och kan prata om lillebror och situationen. Och ur ett dramaperspektiv så är det ju så att mamma kan se dig för stunden som din räddare. Hon får lätta sin ångest en stund. Men inget här förändrar ju situationen. Så det som händer om du som stora syskon skiftar perspektiv och kanske tar din bror i försvar och försöker få din mamma att se saken ur hans perspektiv. Ja, det var ju kanske inte vad hon hade förväntat dig. Så att då kanske du hamnar i en roll som förövare. Alltså du blev ju tillkallad som räddare. Mamma ville att du skulle hjälpa henne och lätta hennes ångest. Och så börjar du säga emot henne. Då blir du tilldelad rollen som boven i dramat. Så här kan det skifta att man i ett och samma drama får spela olika roller. Och då efter en sån sväng kanske man går tillbaka till räddarrollen, man ger råd, man försöker medla, man erbjuder sig att ta kontakt med lillebror och försöka allt för att försöka lindra mammas ångest. Alltså man försöker agera räddare, men då kanske svaret från mamma blir att hon talar mest troligt om för dig varför allt det här du säger, det kommer inte att fungera, för det har hon redan prövat. Och troligtvis kommer lillebror inte att lyssna på dig. Och då blir man ganska trött. Man blir trött och bestämmer sig för att kanske bara undvika sin familj, åtminstone mamma och lillebror ett tag. Det som händer i triangeln, det är att här känner man ju sig som ett offer. Man känner sig som ett offer bara för att man blir indragen. Och även om vi undviker familjen och kanske försöker flytta utomlands, så kommer ju den här offerkänslan att dyka upp i något annat sammanhang. För det här är ju en känsla hos oss. Och just det här exemplet, man går in och försöker hjälpa sin familj som man ju faktiskt älskar och bryr sig om. Det finns en god intention i det hela att försöka hjälpa sin mamma och bror. Men när utfallet blir det här att vi lägger energi på att ta ansvar för hur mamma mår, hur lillebror kan känna och bete sig. Och så sen så låter vi det liksom styra våra känslor. Vi blir trötta och funderar på att flytta utomlands för att slippa vår familj. Ingen förändring sker ju. Så att när vi kallar in västers krafter och ber att få se verkligheten som den är och hur den faktiskt kan förändras. Alltså hur hade vi kunnat reagera på den här situationen utan att bli indragna i en triangel? Ja, det finns ju såklart ingen enkel lösning för alla situationer. Men kärnan handlar om medvetenheten att var ansvaret ligger. Var ligger ansvaret när det gäller andra vuxna människor? I det här exemplet med mamma och lillebror så hade vi bara kontakt med mamma. Ansvaret för att betala lillebrors hyra ligger naturligtvis hos lillebror. Så både mamma och stora syster i det här fallet tog omedvetet på sig ansvar för lillebrors hyra. Eller gav bort ansvar som egentligen är vårt. Det kan också vara att vi försöker komma undan någonting. Men just i det här exemplet så tog vi på oss andras ansvar. Och det här, i just det här exemplet så skulle ju man ha kallat in en oberoende tredje part. Naturligtvis. Alltså som stora syster så skulle man ju ha kontaktat lillebror och fråga om han vill ha professionell hjälp. Och lägga tillbaka ansvaret där det hör hemma. Alltså vad var anledningen egentligen till att han inte betalar hyran? Har han missbruksproblem? Har han spelat bort pengarna? Alltså att försöka lägga ansvaret där det hör hemma, det vill säga hos den som ska betala hyran, och ta reda på vad det egentligen handlar om. Men här blev det istället en triangel för att lindra stress och ångest. Och ansvaret hamnade inte där det hörde hemma. Och det här är... Nu var det här bara ett exempel. Men jag tror att du har dina egna i din familj, i dina umgängeskretsar. Och är det någonting som jag vill att du ska minnas efter att ha lyssnat på det här, så är det just den här vetskapen om hur dramatrianglar fungerar. Och det är så viktigt att bli medveten om det, därför att medvetenheten är det enda sättet att undvika att hamna där. För det här med trianglar, det är verkligen ett så vanligt förekommande mänskligt beteende. Och de allra flesta tror på fullaste allvar att det här är det sättet som vi löser konflikter. Alltså att dra in en tredje part som vi också förväntar oss ska bli känslomässigt engagerad. Istället för att söka stöd och professionell hjälp. Vi tror verkligen att vi söker hjälp när vi kallar på en så kallad räddare. Men när vi inte vill ta ansvar utan vill se oss själva som offer, så skapar vi istället en dramatriangel. För det här är inte att söka hjälp. Det är att lägga ifrån sig ansvar. Vi ska naturligtvis söka hjälp när vi behöver. Det är att ta ansvar. Men då behöver vi också vara beredda att göra vår del. Så när vi drar in en annan människa i en triangel och bara vill ha hjälp att för stunden lindra vår känsla av ångest och oro och försöka få någon annan att ta över ansvaret, så är det inte hjälp. Utan, som sagt, vi skapar mer drama. Så att motsatsen då, att verkligen vara sant hjälpsam. Om vi vill vara sant hjälpsamma mot andra, så gör vi det som är vårt ansvar och vi låter andra ta sitt. Så att, men det här är så enkelt att hamna i, att ta över ansvar som inte är vårt. Det sker ofta helt omedvetet. Vi gör det reflexmässigt för att vi tror att vi hjälper inom citationstecken. Men istället så upprätthåller vi de här trianglarna och skickar runt skuld, ångest, ansvar mellan varandra. Så att den här medvetenheten är så viktig, och det är därför jag säger att jag hoppas att det här är vad du minns efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Och som jag sa i början, så människor kommer, när vi får den här medvetenheten och vandrar med väster och jaguaren, så kommer människor att se att vi förändras. Och just det första som händer är ju det att vi slutar ta ansvar som inte är vårt. För så här är det. Vårt uppdrag är aldrig någonsin att fixa, att ordna och behaga så att andra vuxna människor är nöjda. Därför att det kommer från en plats av rädsla. Att agera så kommer från en plats av rädslan att vara otillräcklig. Att inte höra hemma i flocken. Vad som egentligen är sant är att vårt uppdrag och ansvar är att alltid börja med att vi själva mår bra. För när vi själva mår bra, som jag sa, mätt i magen, utvilad, med en medvetenhet och kan se till allas bästa, långt bortom vår eget egos osäkerhet, då kan vi vara sant hjälpsamma. Då kan vi bidra på ett sätt där alla parter tar sitt ansvar och alla gör sin del. Och det här kommer ju från en plats där det inte finns rädsla, utan tvärtom. Det kommer från en plats, en vilja och glädje och att vara i harmoni med livet. En önskan att bidra och göra nytta. Det är att vara sant hjälpsam. Det är att vara sant fri från rädsla. Och det är kärlek till livet självt. Så när vi lever medvetet, så är det att inte låta gamla mönster och gamla rädslor styra sitt liv. Och att istället fatta beslut med kärlek. Det här är så lätt att säga och så svårt att göra, återigen. För att vara människa är ju att ha ett ego som är programmerat att se faror och vilja skydda oss. Och som jag sa tidigare, så är det inte bara vår fysiska överlevnad, utan också den här rädslan att vad ska andra tycka. Rädslan att bli utstött ur flocken, som till så stor del styr oss. Och det här är ju vad som håller oss tillbaka från att leva det medvetna liv som vi egentligen vill. Men rädslorna går att smälta bort. Och det blir lättare om vi verkligen förstår varifrån de kommer. Så psykologi är ett otroligt hjälpsamt för att förklara varför vi faktiskt beter oss som de gör. Och det här är därför en stor del av skönhetens väg att förstå mänskligt beteende och psykologin bakom. Vi tittar på de familjestrukturer som vi är födda in i och kan reflektera över vårt eget beteende. Och det kan vara väldigt utmanande. Ett av de här beteendena som jag pratar om, det är någonting som kallas för överfungerande. Vad är överfungerande? Ja, du har säkert hört talas om högpresterande. Man pratar om prestationsprinsessor och prestationsprinsar, att det är de som går i väggen. Man pratar också om medberoende och du har säkert hört talas om fenomenet vuxna barn. Att barn som växer upp i en familj där vuxna inte tog ansvar fick ta ansvar alldeles för tidigt. Och i grunden till alla de här symptomen så finns ett fenomen som benämns som överfungerande. Det är ett uttryck som kommer från psykologen Harriet Goldhorn-Lerner som var långt före sin tid, redan på 80-talet. Hon har skrivit, hennes mest kända bok heter Kvinnors vrede. Hon har också skrivit en bok som heter Kvinnors nära relationer och flera. Hon är fortfarande aktiv kan jag säga. Hon är aktiv på sociala medier i den här tiden. Så här är ett Goldhorn-Lerner, kan du kolla upp om du vill läsa mer om överfungerande, som ju faktiskt är en överlevnadsfunktion. Ett ryggmärgsbeteende som utvecklas väldigt tidigt i livet. Det är också någonting som vi kan ärva ifrån våra föräldrar. Och eftersom det här är ett mönster som vi föds in i, alltså ett beteende som utvecklas omedvetet och innan vi har ett språk, så har vi i stort sett inga möjligheter att som vuxna upptäcka det eller förändra det helt på egen hand. Så när vi får lära oss mer om det här och bli medvetna, hur vet vi att vi överfungerar? Jo, det är det här beteendet att tro att man vet bäst, inte bara för sig själv utan vad som är bäst för andra. Att man har en personlighet där man är väldigt snabb att gripa in och börja ge råd, ställa till rätta. Man hjälper till, man tar över i en stressfylld relation eller situation. Man är ofta den som blir inkallad som en räddare i en dramatriangel, om man säger så. En överfungerare har väldigt svårt att hålla sig utanför och låta andra få brottas med sina egna problem. I synnerhet och inte sina närstående, men också på en arbetsplats. Det här är alltså en person som undviker oro för sin egen del och sina egna problem och gör det genom att ständigt rikta uppmärksamheten mot andra. Ha koll på läget utanför sig själv, men har otroligt svårt att visa sin egen sårbara sida. Och i synnerhet vill man inte visa det för människor som man tror har problem, det vill säga alla andra. Så att en överfungerare blir väldigt ensam, men andra människor uppfattar ofta en överfungerare som alltid pålitlig och en väldigt lugn och behärskad person. Känner du igen dig? Jag kan säga att av allt som jag har brottats med i mitt liv under de här åren så är det här det mönster som jag har haft svårast att släppa taget om. Det sitter så djupt att jag ramlar tillbaka så fort jag tillfälligt tappar balansen. Om jag är trött eller ur balans så går jag in i överfungerande. Och paradoxalt nog så är överfungerande ett beteende som vi ofta betraktar som vår bästa egenskap. Eftersom det får oss att känna oss starka, kloka. Får oss att känna som att vi behövs. Men det är också ett fullständigt livsfarligt mönster. Det skapar svårigheter i nära relationer. När vi alltid vägrar att visa oss sårbara eller erkänna att vi har fel. Och det leder väldigt ofta till sjukdom. Och eftersom det här mönstret är en av våra överlevnadsreflexer så är det så otroligt svårt att förändra. Det är som att vår reptilhjärna tror bokstavligen att vi kommer att dö om vi förlorar kontrollen över vår omgivning. Och hur kommer det här sig? Alltså ett överfungerande beteende, det behöver absolut inte innebära att vi har vuxit upp i misär och dysfunktionell familj, utan det här förekommer i helt vanliga familjer där föräldrarna verkligen har gjort sitt bästa. Men det kan ha varit omständigheter, till exempel att föräldrarna har haft en trasslig relation med varann, man har kämpat med dålig ekonomi eller kanske har funnits något annat barn i familjen som har varit sjuka. Och då blir det så att de andra barnen i familjen snabbt upptäcker att det beteende som lönar sig, det är att vara hjälpsam, att ha koll på hur övriga familjen mår och att sätta sina egna behov åt sidan. Det här är naturligtvis det beteende som ger bästa bekräftelsen även i skolan när man var liten och i övriga världen. Som vuxen på en arbetsplats så en överfungerare, det är ju den mest effektiva anställda en arbetsgivare kan ha. Så att med det här sagt, jag vill absolut inte att du lägger skuld på din ursprungsfamilj eller dina föräldrar eller andra enskilda personer. Vi behöver se att det här är en samhällsstruktur. Det här är ett mönster som finns i alla familjer. Det här är ett överlevnadsbeteende som vi utvecklar omedvetet. Som vi alla är en del av. Så vi behöver se strukturerna för att förändra världen i stort. Men också för att förändra vårt eget beteende. Och det här är knepigt som sagt. För att överfungerande människor, vi utvecklar en stark vilja att inte förändras. Därför att vi har så många fördelar. Om man kallar det sjukdomsvinster av att överfungera så är det ju just det här att man sitter högst upp på gungbrädan. Andra ser oss som starka, andra ser oss som kloka, kommer till oss för att få råd. Och det gör ju att vi slipper våra problem, våra egna problem, när vi kan fokusera på andras. Och dessutom så känner vi oss ju kraftfulla när vi kan liksom analysera andra och få rätt. Fast det här egentligen handlar om att tillfredsställa våra egna behov av bekräftelse och faktiskt egen rättfärdighet. Så att egot kickar ju hela tiden på att vi är de utvalda. Egot kickar på att få förtroenden av andra som behöver hjälp. Och det gör ju att man slutar se sin egen del i relationer. Man tror på fullaste allvar att andra inte klarar sig utan vår hjälp. Och som överfungerare så har man ingen aning om vad man ska göra för att bryta sina egna mönster. För man ser det inte ens som ett problem. Så att det som händer det är ju att överfungerare i andras ögon så verkar det här vara stabila människor som mår bra. Eftersom överfungerarens egna behov blir förbisedda i synnerhet av oss själva. Vi som överfungerar. Så att det som händer är ju ofta att det måste till en allvarlig sjukdom. För att vi ska börja ta det lugnare. För att vi ska tvingas uppmärksamma våra egna behov. Så att när vi väl kollapsar under pressen av vårt eget överfungerande så sker det med dunder och brak och ofta en lång rehab på det. Det här hände mig själv och de allra flesta jag möter kan jag säga i cirklar och utbildningar har de här erfarenheterna. Och för mig så var det ju perioder av den diagnos som kallas för utmattning, sömnproblem, som gjorde att jag blev sjukskriven under flera månader. Vilket inte hindrade mig från att fortsätta överfungera. Så att ytterligare ett exempel som jag gjorde, det var att under en av de här sjukskrivningsperioderna så friskskrev jag mig för att åka till Peru och genomföra en vandring på 4000 meter med en utmattning i kroppen. Så att driva sig själv hårt, förneka verkligheten, alltså jag förnekar ju hur illa däran jag faktiskt var. Det är typiskt överfungerare. Och det som jag sa, att för min erfarenhet är att trots att jag har varit medveten om det här mönstret under så många år så har jag hela tiden återfallit när jag inte varit i balans. Och det är ju för att det absolut svåraste som en överfungerare kan göra det är att be om hjälp. Därför att det går mot våran överlevnadsinstinkt att visa oss sårbara. Så att plan B, det är hellre att dra sig undan än att erkänna att vi inte klarar det här eller att vi inte vet hur vi ska göra. Och ofta så tar man på sig arroganskoftan och tycker att, men vadå, gå på samtal eller ska jag sitta i någon grupp och berätta om mig själv. Det är då inte vad jag behöver, jag har mina metoder och de fungerar. Fast allt det här handlar ju om att såklart inte våga visa sig sårbar. Absolut inte inför andra människor. Möjligen, när vi till slut blir tvungna, så kan vi visa oss sårbara inför en professionell, alltså en läkare eller psykolog. Men absolut inte för någon annan. Och det här har jag ju sett. Många som kom till mig på privata sessioner är professionella hjälpare, de är chefer, de är egenföretagare. Jag har mött så många som vill men inte vågar gå utbildningen skönhetens väg. Därför att de är rädda för att delta i grupper. För rädslan är att de ska springa på en anställd eller möta någon av sina egna kunder i en cirkel. Och det här är ett symptom på att rädslan att bli uppfattad som svag, och då säger jag svag inom citationstecken, den rädslan är fortfarande större än önskan att bli hel. Så att den överfungerare bortförklarar det hela tiden med att hon har inte tid, hon har inte råd, och tror liksom på fullaste allvar att vi är osårbara. Så att igen så brukar det här tyvärr yttra sig i väldigt, väldigt allvarlig sjukdom. Och det här visar sig ju i antalet sjukskrivningar för utmattning. Jag tror att just nu är motsvarande en hel kommun i Sverige sjukskriven för stress. Tyvärr är det så illa. Så okej, hur bryter vi det här då? Ja, som jag sa, det här är ett otroligt komplext beteendemönster. Det tar sig olika uttryck beroende på person och situation naturligtvis. Och jag vill absolut inte säga att jag har alla svar, så ska jag säga det. Det skulle vara att jag fortfarande överfungerar. Men jag kan gärna dela med mig av det som har fungerat för mig. Och det första, det var ju att våga erkänna att jag har det här mönstret. Att det är min reflex, att det inte har varit till hjälp. Hur jobbigt det än är att medge att jag inte har rätt. Så det är det första. Och sen då har det också varit till hjälp att inte tänka att det här är något jag ska lösa. Det här är något jag ska ömsa skinn och släppa taget om och sen är det borta för alltid. För gissa hur många gånger jag har försökt. Utan nu tänker jag istället att det här är inte något jag hade velat vara. Men just nu så är det en del av den jag är. Och jag försöker istället göra vad jag kan för att acceptera det. Leva med det. Möta det. Som jag sa, jaguaren och väster, det finns inget som vi inte kan möta. Och de största utmaningarna möter vi i oss själva. Och för mig så har det varit överfungerande som jag har blivit tvungen att möta. Och det har också varit till hjälp att faktiskt tänka att det är nästan som att vara en nykter alkoholist. Att försöka vara en nykter överfungerare. Som jag sa, det var inget jag valde, men nu blev det en del av min verklighet och jag måste ta ansvar för det. Och att jag behöver vara vaksam när jag är trött, stressad, ur balans, för då är det risk för återfall. Och precis som 12-stegsprogrammet för alkoholister som vill bli nyktra, så är det till hjälp att hjälpa varandra. Att prata med andra som kommer till samma insikter. Och det är därför jag har med det här som en del av utbildningen Skönhetens väg. Och också öva på det här att våga vara sårbar. För överfungerare kan vara så pinsamt jobbiga. Alltså, så länge vi är omedvetna om vårt överfungerare så vill vi bara berätta om bra saker vi uträttat, för att vi vill absolut inte att någon ska se det som vi tror är svagheter. Så att våga vara sårbar, det handlar ju om att göra tvärtom. Våga sänka garden, våga lyfta frågor vi inte har koll på. Berätta om situationer där vi har känt oss otillräckliga och kalla in andra som faktiskt vill hjälpa oss om vi bara tillåter oss och dem att göra det. Och sen har det också varit en stor hjälp för mig att verkligen gå på djupet med det här. Alltså att jobba med att förstå att jag har haft väldigt mycket omedvetna tankar om mig själv som inte varit sanna. Men som har liksom styrt mig så djupt att jag har, alltså som har styrt mitt liv. Alltså att till exempel att jag bara har ett värde om jag presterar, att jag har levt utifrån det. Att jag tror att andra inte tycker om mig om jag inte har någonting att ge. Att det är ju tankar om mig själv, det är inte sanningar, men de har styrt mitt beteende. Och att jag har insett att tankar om mig själv, det är ingen annan som kommer att förändra dem. Det är bara jag. Så att den kanske mest avgörande insikten är just det här att verkligen ta ansvar. Att inte skylla på något eller någon annan omständighet utan inse det här. Det är jag som har makten att förändra. Jag kan förändra allt genom att jag förändrar hur jag tänker om mig själv. Och återigen, det svåraste men viktigaste, be om hjälp. För ensam är inte stark någonsin och framförallt inte det här. Det är ensamheten som skapar det här problemet. Och jag som vandrar skönhetens väg kan också säga att att ta hjälp har inte bara, det hade nog inte hjälpt mig bara att gå till en psykolog eller den västerländska världens erbjudanden om man säger så. Utan för mig så var det till så stor hjälp att få kontakt med naturen själv och de här fyra krafterna, de fyra riktningarna. Och just överfungerande att ha kraften av väster och kraften av jaguaren vid sin sida har varit otroligt hjälpsamt. För det här är ju ett sätt att en form av medberoende kan man säga. Och överfungerande är ett beteende som skapar medberoende. Och du har säkert hört det här att när man pratar om medberoende att vägen från medberoende den går via självmedkänsla och den går till självkärlek. Men igen, det blir bara en floskel om vi inte vet hur vi ska göra. Och som jag sa, var och en måste hitta sitt sätt. Det finns otroligt mycket kunskap i västerländsk psykologi men för mig har det inte räckt. Utan det som fungerade för mig, det var att verkligen ta kontakt med den här jaguarens arketyp och västerskraft. För där hittade jag, och många med mig, jaguarens jävlar anamma. Jaguarens jävlar anamma, du förstår vad den innebär. Och det är precis jantelagens motsatta kraft kan man säga. Det som tidigare styrde oss, just den här känslan som jag sa, mina egna mönster var att jag kände mig otillräcklig om jag inte presterade. Alltså det var ju en aspekt av jantelagen som styrde mig fullständigt som inte var sann. Så att det här jävlarna namma, det är ju just kattdjuret i mig, västerskraft som vet vad som är bäst för mig. Som vet vad som är bäst för just mig. Ingen annan kan säga det. Det här är kraften i dig som vet vad du behöver för att slappna av. Vad du mår bra av. Och hon vet också vad du inte mår bra av. Så att jaguaren kan varna dig för det. Hon kan hjälpa dig att hitta din kraft, ditt mod, att sätta gränser på ett kärleksfullt och tydligt sätt. Det här är verkligen kraften som vandrar vid din sida och kan hjälpa dig att hitta självrespekt. Därför att när vi respekterar oss själva så lyser det igenom. Och då respekterar andra oss. Så just det här att börja tänka att älska sig själv. Det känns kanske inte naturligt när vi vaknar upp och ser att vi har haft en massa självförakt inom oss. Och hur de här gamla mönstren av att vara rädd, att vara otillräcklig och att vi har agerat ut det genom alla draman vi har varit involverade i. Och vi börjar se hur mycket vi projicerar, alltså lägger på oss själva, skyller på andra. Och hur vi ständigt överskrider och låter andra överskrida våra gränser. Det här var ju våra gamla mönster och det är inte så roligt just när man ser det. Men att börja med att hitta sin självrespekt genom gränser. Och att däremot därigenom börja skapa integritet. Att tänka att jag vill börja behandla mig själv lika schysst och värdigt som jag behandlar andra. Det var för mig nyckeln som fungerade, och till det hade jag jaguaren vid min sida som var till väldigt stor hjälp. Alltså att det bara låter det landa i mig att förstå att jag har precis samma behov som alla andra. Om jag vill vara och bli betraktad som en omtänksam människa så måste jag visa samma omtänksamhet mot mig själv. Så västerskraft är verkligen den som kan få oss att omsätta det här med att ta på din egen syrgasmask först. Att omsätta det i handling, för jaguaren har det naturligt. Det här gör ju, som jag sa, kattens prioriteringar. Så att vi kan ju väcka den kraften i oss själva bara i den enkla handlingen att kalla in den. Att vi kan kalla in västerskraft varje dag, precis som vi kan kalla in alla de fyra riktningarna, jorden, himlen, så kan vi be katten, jaguaren, gå vid vår sida. Och det här kan förändra hela vårt sätt att agera. Att bara stanna upp och tänka, vad skulle kärleken göra? Vad skulle jaguarens, kattdjurets tuffa kärlek göra i den här situationen? Det kan förändra allt. Så att ormen kan vara den som hjälper oss att släppa taget om osanningar i våra personliga historier. Den släpper taget, den omsar skinn. Medan jaguaren bär den transformerande kraften. Den som smälter tung energi till ljus och kraft. Om ormen tittar krasst på sakfrågan så är jaguaren den som transformerar känslan bakom de här destruktiva beteendena och gör oss fria. Och det här jag pratar om, att leva fri från rädsla. När vi lever fria från rädsla, när vi känner oss trygga och fria att tillåta oss själva att känna allt, inklusive ilska, inklusive frustration, så har vi möjligheten att stanna upp och medvetet reflektera. Du minns det första rådet, att leva med närvaro. När vi blir triggade, går igång känslomässigt, hejda vår reaktion så att vi inte projicerar ut den på andra eller springer iväg i ett överfungerande. Att stanna upp och tänka, vad väckte det här i mig? Vilken knapp tryckte någon på nu? Ta ansvar för vår del, inklusive den känslomässiga reaktionen. Och blir vi upprörda och inte få ut det ur kroppen, så kan vi fundera hur vi ska kanalisera energin. Alltså, vilken gryta ska jag elda under i den här reaktionen? Istället för att ta ut den här frustrationen i ett känslomässigt utbrott så kan vi kanalisera den. Alltså att göra någonting vettigt av den. Det kan vara bara som att gå ut en promenad, städa, träna. Göra någonting som man har skjutit upp, får det gjort. Bara för att man har gått igång känslomässigt. Göra någonting vettigt av sin ilska och frustration. Det här är ju återigen att agera med övertygelse. Att hålla sin överenskommelse med oss själva. Och att hejda oss själva från att gå in i dramatriangel. Att man undviker att bli offer genom att gnälla över något man är missnöjd över. Att man låter bli att fixa åt andra bara för att man vill slippa en jobbig känsla. Absolut inte bli förövaren som slår på sig själv eller attackerar någon annan. Så att den här förmågan att härbärgera känslor och göra något konstruktivt, det är ju vad som är att ha integritet. Vi ska naturligtvis känna det vi känner. Kanske behöver vi dra oss undan och gråta en skvätt. Men vi trycker inte ner det, vi projicerar inte ut det, vi står kvar och vi hanterar det vi känner. För motsatsen till integritet, det är ju att läcka energi. Att ständigt gnälla, att sura demonstrativt som en tonåring, att inför andra springa runt och måla upp sina rädslor och farhågor och ta ut saker i förskott, dra igång andra, det är en form av att läcka energi. Och känslomässig inkontinens, det är inte någonting att vara stolt över. Så när jag säger att vi inte agerar ut energi, att vi har integritet, så betyder ju inte det att vi inte får bli arga, utan tvärtom. Mer jaguarenergi till folket skulle jag vilja säga. Därför att det här jaguarens jävla anamma som jag nu pratar om, det är ju den transformerande kraften från en maktlös, hopplös och negativ till en situation till kraft och nyskapande. Så att det som vi behöver bli medvetna om igen, från vilken plats inom oss själva agerar vi ut våra känslor? Agerar vi från en plats av kärlek? Eller agerar vi från en plats av rädsla? Är det från en plats av rädsla så är det garanterat en offerenergi. Det sårade egot i farten. Vill ha sympati och den kraften är destruktiv, den kan till och med vara farlig. För den tänker bara på sig själv, den projicerar och den gör andra illa. Man tänker att i bästa fall så är vi de där som springer runt och tar ut farhågor och vill dra andra med sig bara för att få sympati, men att ingen verklig förändring sker. Men det kan också vara den som vill peka ut syndabockar utanför sig själv, som inte inser att allt kommer inifrån. Om du tänker på ett vardagligt exempel, de som postar mycket negativt på sociala medier till exempel. Det känns bra för stunden att få vräka ur sig, men det enda som vi åstadkommer är att vi sprider den här offerenergin till våra vänner. För människorna som gör det här, de ska ju aldrig gå in i ett eget engagemang. Det är de inte intresserade av, för att då kan de ju själva bli föremål för kritik. Så att det är säkrast att sitta kvar på läktaren och gnälla. Och det här är det absolut värsta som finns. Alltså bortskämda, privilegierade människor som gnäller om sitt lidandes väg. Jaguarens jävla anamma, den tycker aldrig synd om någon. Att tycka synd om någon, det är ju faktiskt en form av projektion. När vi tycker synd om någon så är det ofta vår egen känsla av svaghet och otillräcklighet som vi projicerar. Så att tycka synd om är aldrig heller hjälpsamt. Varken projicera, peka ut syndabockar, skylla på andra. Eller heller peka ut andra som svaga och tycka synd om dem. Däremot kan vi tycka om. Det är med tuff kärlek. Att tycka om dem som kanske beter sig illa, det är jaguarens styrka. Därför att jaguaren vet att man kan transformera smärta och sår till visdom. Jaguaren kommer med visdom om hur misstag kan rättas och konflikter kan sonas. Så att när vi kommer med jaguarens jävla anamma så är vi den som kan se och föreslå en förändring till det bättre. Så jaguaren, den bara struntar i människors känsla av maktlöshet. Jaguaren är den kraft som kan ta ledningen och kan samarbeta för allas bästa och göra det från en plats av kärlek. Så sammanfattningsvis, konsten att leva fri från rädsla, det är att vandra med västers kraft och jaguaren vid vår sida och visa att allt är möjligt. Att vi inte längre är styrda av känslor och gamla mönster. Att vi inte reagerar på att omvärlden trycker på våra knappar. När vi tar ansvar så är det som att de där knapparna försvinner, vi blir inte längre känslomässigt triggade. Och då vet vi att vi har skiftat, att vi har transformerat, att vi är på en annan plats. Att vi lever från en plats av glädje och kärlek. Så istället för att vara utlämnade till känslomässiga reaktioner på händelser som sker utanför vår kontroll, så kan vi med hjälp av väster och de stora kattdjuren inifrån välja att agera för att drömma och skapa den vackraste värld vi kan föreställa oss för hela mänskligheten och allt liv. För det är vad det här handlar om. Att vandra skönhetens väg är att ta tillbaka makten och förändra våra liv och vår värld till medvetenhet. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas du har en riktigt fin vecka.